Kapitel 17. Ett livs jul. Med ett flöde av luft plockade Rand upp svärdsbältet från dess plats bredvid tronen, drog till sig det och spiran och öppnade portöppningen där han stod, rakt framför podiet. Det som först bara var en tunn linje av ljus vred sig och vidgades till en öppning in mot en tom sal med mörk väggpanel, mer än 600 mil från Camlin. Det var solpalatset, kungliga palatset i Carrhain. Rummet var reserverat för att användas av honom på detta sätt och saknade möbler. Men de mörkblå golvplattorna och trädklädda väggarna var polerade till en hög glans. Rummet saknade fönster, men var likväl fyllt av ljus. 8 oljelampor på förgyllda golvstativ brann där dag som natt, och lågornas ljus förstärktes av glänsande speglar. Han spände på sig svärdet medan Charlin och Jurien öppnade dörren ut till korridoren och ledde sina beslöjade spjutjungfrur och rödsköldar dit före honom. I detta fall tyckte han att deras försiktighet var befängd. Den breda korridoren utanför var enda vägen till salen och bevakades redan av ett 30-tal Far Aldashardin örnbröder, tillsammans med 2 dussin av Berylanes Maynard-soldater i rödmålade bröstharnesk och runda hjälmar med brätten som gick ned till nacken. Om det fanns någonstans där Rand visste att han inte behövde några spjutjungfrur, så var det i Carrhain, till och med mer än i Tyr. En örnbroder var redan på språng längs korridoren när Rand kom ut, och efter ejlmannen löpte en majensk soldat med sitt spjut och kortsvärd i ett klumpigt grepp. Faktum var att en mindre herr följde efter denne Far Aldashardin, tjänare i olika livré, en av klippans försvarare från Tyr i polerat harnesk och vapenrock i guld och svart. En carrhainsk soldat med främre delen av gässan rakad och ett harnesk som var buckligare än Tyreniens, samt 2 unga älkvinnor i mörka, tunga kjolar och vita blusar som Rand trodde sig känna igen som lärlingar hos de visa. Nyheten om hans ankomst skulle sprida sig snabbt. Det gjorde den alltid. Nå, Alanna var i varje fall långt borta. Varin också, men framförallt Alanna. Han kunde fortfarande förnimma henne, trots avståndet. Det var bara en vag känsla av att hon fanns någonstans västerut. Som om någon varit en hårsmån från att röra vid hans nacke. Fanns det något sätt att befria sig från henne? Han grep Shaidin ett ögonblick, men det gjorde fortfarande ingen skillnad. De fällor man gillrar för sig själv kommer man aldrig ur. Luce Tharins mumlande röst lät förvirrad. En kraft kan endast brytas av en större kraft, och då är man fångad igen. Fångad för evigt, så att man inte kan dö. Rand rös. Ibland lät det verkligen som om det var honom rösten talade till. Om det bara ginge att begripa den ibland, så skulle det vara mer uthärdligt att ha den i sitt huvud. Jag ser dig, Kar Akarn, sa en av örnbröderna. Hans grå ögon befann sig i jämn höjd med Rands, och över hans näsa löpte ett vitt ärr som avtecknade sig skarpt mot den solbrända huden. Jag är Koman från Moshardas sept i Goshens klan. Må du finna skugga denna dag. Rand hann inte ge ett riktigt svar på hälsningen förrän den rödkindade anföraren för Majener-soldaterna trängde sig fram. Nå, kanske inte direkt trängde sig. Han var för spänslig för att tränga undan en man som var huvudet högre och halvannan gång så bred som han själv. Särskilt när det var en ejlman. Men kanske tillräckligt ung för att tro att han kunde det. Men han lyckades i varje fall klämma sig in bredvid Koman så att han stod framför Rand. Han stack hjälmen med dess tunna röda fjäderplym under armen. Ersnåd draken, jag är Hervien Norell, överste löjtnant i vingardet. På hjälmens sidor fanns ett par vingar ingraverade. I tjänst under Berylane Sir Pendrag Perron, Maynas första dam och likaledes i er tjänst. Koman sneglade roat på honom. Jag ser dig, Harry Norell, sa Rand med allvarlig stämma, varvid pojken blinkade. Pojken? Vid närmare eftertanke var han kanske inte yngre än Rand. Det var då en chockerande insikt. Om du och Coman kan visa mig. Plötsligt blev han varse att Avienda var borta. Här slet han sig halvt fördärvad för att undvika kvinnan. Och nu när han släppt henne in på sig för första gången på flera veckor smet hon iväg så fort han vände ryggen till. För mig till Berylane och Ruark, sa han buttert. Om de inte är på samma ställe så för mig till den av dem som är närmast och hämta den andra dit. Hon hade förstås rusat iväg till de visa för att rapportera vad han hade för sig. Han skulle lämna henne kvar här. Det du önskar är det du inte kan få. Det du inte kan få är det du önskar. Luce Tharin skrattade hysteriskt. Det bekymrade inte längre Rand lika mycket som förut. Inte riktigt. Det som gick att uthärda fick vara som det var. Coman och Harrien lämnade sina mannar bakom sig medan de diskuterade vem som var närmast. Men de utgjorde fortfarande en procession. Alla spjutjungfrurna och rödsköldarna höll sig tätt inpå och fyllde ut den kantiga valvgången. Trots att den var väl upplyst av lampor på golvstativ gav korridoren ett tungt, mörkt intryck. Det fanns inte mycket färg någonstans, bara på de glest utspridda gobelängerna. Och även de försökte Carhanierna dämpa genom att inrätta allting efter en strikt ordning. Vare sig det var broderade blommor och fåglar, hjortar och leoparder i en jaktscen eller stridande adelsmän. De karheinska tjänarna som skyndade sig ur vägen bar livré, vanligen i mörka färger, bortsett från färgade band runt manschetterna och ett broderat vapenmärke på bröstet. Ibland hade kragen eller ärmarna adelshusets färger, ytterst sällan hela rocken eller klänningen. Det var endast tjänare med högre befattning som hade mer färg på kläderna. Carhanierna tyckte om ordning och ogillade överdåd. Här och där fanns en nisch med en guldskål eller en vas i havsfolksporslin, men alltid i stränga former med räta linjer som dolde de kurvor som eventuellt fanns. Ibland öppnade sig korridoren mot en pelargång med utsikt över en trädgård, och då var alltid gångarna utlagda i ett exakt rutnät. Varje rabatt hade samma storlek och buskar och träd var alla beskurna och utplacerade med största noggrannhet. Om hettan och torkan hade tillåtit några blommor var han säker på att också de skulle ha vuxit i snörräta rader. Rand önskade att Dailin kunnat se dessa skålar och vaser. I hela Carhain hade Shido burit iväg allt de kunnat lyfta och bränt vad de kunnat av resten. Men ett sånt handlande var ett brott mot G.H.O. De elkrigare som hade följt Rand och räddat staden hade också tagit byte, men efter reglerna. När de intog en plats i strid tilläts de att ta en femtedel av vad som fanns och inte så mycket som en sked mer. Bael hade motvilligt gått med på att låta bli till och med detta i Andor. Men Rand trodde inte att någon utan en inventarielista skulle tro att någonting hade tagits här. Trots sitt diskuterande han Coman och Harrien inte hitta vare sig Ruark eller Berylane förrän de istället blev hittade själva. De båda kom Rand till mötes i en av kolonnaderna utan följe, vilket fick honom att känna sig som om han själv anförde en parad. Ruark, klädd i Cadin Shore och med grå strimmor i sitt röda hår, tornade upp sig över Berylane. En blek och vacker ung kvinna klädd i en blå och vit klänning som var så urringad att Rand harklade sig generat när hon neg. Ruark bar sin chauffa löst hängande om halsen och hade inga vapen förutom en kraftig elkniv. Berylane bar Maynas härskardiadem, föreställande en flygande hök i guld i det skinande svarta håret som föll i mjuka lockar över hennes bara skuldror. Kanske var det lika gott att Avienda hade försvunnit. Ibland kunde hon uppträda lite väl våldsamt mot kvinnor om hon överhuvud misstänkte att de försökte vinna hans gunst. Plötsligt insåg han att Luce Therin hummade tomlöst. Det var någonting med detta som kändes oroande. Men vad? Han hummade. Som när en man uppskattande iakttar en vacker kvinna utan att hon är medveten om det. Sluta, ropade Rand inuti sitt huvud. Sluta titta genom mina ögon. Det var omöjligt att säga om han hade hört. Fanns det någon där som kunde höra? Men hummandet upphörde. Hervien böjde knä, men Berylane visade med en frånvarande gest att han kunde stå upp. Jag hoppas att allting står väl till med Ishnod draken och med Andor. Hon hade en röst av det slag som fick en man att lyssna. Och med era vänner, Matt Cawthon och Perrin Ibarra. Allt är väl, sa han. Hon frågade alltid om Matt och Perrin, hur många gånger han än sa till henne att den ene var på väg till Cheer och att han inte sett den andra sedan innan han begav sig till Aelöknen. Och med er? Berylane sneglade på Ruark när de föll in på var sin sida av Rand och fortsatte in i nästa korridor. Så väl som man kan vänta sig, Ishnod draken. Det står väl till, Randall Thor, sa Ruark. Det gick inte att utläsa mycket ur hans ansikte, men så brukade det å andra sidan vara. Rand visste att båda förstod varför han gett Berylane kommandot här. Det var av kyliga, rationella skäl. Hon var den första regent som av fri vilja erbjudit honom sitt stöd, och han kunde lita på henne eftersom hon behövde honom, nu mer än någonsin sedan de ingick sin allians för att hindra Cheer från att invadera Maine. Cheers storfurstar hade alltid försökt behandla Maine som en provins till sitt eget rike. Dessutom hade hon som utlänning från ett litet rike som låg hundratals rastmil söderut inga skäl att favorisera någon gruppering i Carrain. Hon hade inga hopp om att gripa makten och hon visste hur man styrde ett rike. Hårda skäl. Med tanke på hur Ael kände för Carhainier och vice versa skulle det oundvikligen ha lett till blodvite om han satt Ruark att styra landet. Och sådant hade Carhain haft nog av. Arrangemanget tycktes fungera väl. Liksom Samaradrid och Weramon stod ut med varandra i Tyr godtog Carhainierna en ståthållare från Maine lika mycket för att hon inte var Ael som för att Rand hade utsett henne till posten. Berylane visste vad hon gjorde och lyssnade åtminstone på de råd hon fick av Ruark, talesmannen för de Ael-hövdingar som fanns kvar i Carhain. Utan tvekan fick hon att göra med de visa också. De skulle sluta blandas i, vilket de för övrigt inte ansåg att de gjorde, dagen efter att Aes Sedena gjorde det. Men än så länge hade hon inte sagt någonting om dem. Och Egwene, sa Rand, har hon blivit bättre? Berylanes läppar blev tunnare, bara en aning. Hon tyckte inte om Egwene. Å andra sidan tyckte inte Egwene om henne heller. Så vitt han visste fanns det inga direkta skäl, men så låg det till. Ruark slog ut med händerna. Så mycket som nu Amis berättar för mig. Förutom att vara en av de visa var Amis även hans hustru. En av hans hustrur. Han hade två. En av de besynligare bland Ails alla besynliga seder. Hon säger att Egwene fortfarande behöver vila, lätt motion, mycket mat och frisk luft. Jag tror att hon börjat promenera när det blir lite svalare på dagen. Berylane gav honom en skev blick. Den tunna hinna av svett som täckte hennes hud förminskade inte hennes skönhet. Men Ruark svettades å andra sidan inte alls. Jag skulle vilja träffa henne. Om de visa tillåter det, tillade Rand. De visa bevakade sina privilegier lika svartsjuk som någon Aes Sedai han träffat. Och såg till att de respekterades av septhövdingar, klanhövdingar och kanske allra främst Kar Akarn. Men först, Han hade blivit vagt medveten om ett rasslande ljud som blev allt starkare när de närmade sig en av de platser där korridorens ena vägg ersattes av kolonner och en balustrad. Det var smattret från övningssvärd och han kastade en hastig blick ned mot borggården när de passerade den. Det var i varje fall hans avsikt. Det han såg fick både hans tunga och hans fötter att stanna tvärt. En Carhanier med stel hållning och osmyckad grå rock övervakade ett dussin ymnigt svettande kvinnor som fäktades vilt med varandra, par om par. Några av dem bar ridklänningar med delad kjol, andra rock och byxor som män. De flesta utförde fäktningsmönstren klumpigt och tafatt, om än med stor energi. Men andra gled mjukt mellan ställningarna, men svängde de hopsurrade spöknipperna med viss tvekan. Alla hade de bistra, beslutsamma miner. Men bisterheten sprack ofta upp i ett skratt när någon av dem insåg att hon gjort ett misstag. Den stela mannen klappade i händerna och kvinnorna lutade sig flämtande mot sina övningssvärd. Några av dem gned sig om armarna som uppenbarligen var ovana vid detta slags arbete. Från en plats som Rand inte kunde se kom nu tjänare ilande och bugade eller neg medan de räckte fram brickor med bägare och kannor. Om de var tjänare var emellertid inte deras livré det brukliga i Carhain. De var klädda i vitt, antingen klänningar eller rockar och snäva byxor, men alla i renaste vitt. Vad är det här? Frågade Rand. Ruark lät höra ett ogillande ljud. En del av de karhainska kvinnorna har imponerats storligen av spjutjungfrurna, sa Barrelane med ett leende. De vill också bli jungfrur, fast svärdsjungfrur snarare än spjutjungfrur, verkade som. Salin stelnade till med en indignerad min och spjutjungfrurna talade sinsemellan med sina handsignaler. Gesterna såg upprörda ut. Det här är döttrar från olika adelshus, fortsatte Berylane. Jag lät dem bo här eftersom deras föräldrar inte tillåter dem att ägna sig åt det här. Nu finns det nästan ett dussin skolor i staden där kvinnor kan lära sig fäktas. Men många måste smyga sig dit i löndom. Fast det är förstås inte bara kvinnorna. De yngre Carhanierna överhuvudtaget är imponerade av älkrigarna. De har börjat tillämpa G.H.O. De misshandlar G.H.O., morrade Ruark. Många frågar om våra seder. Och vem skulle underlåta att lära någon vad som är rätt och riktigt, ens om det är en trädmördare? Han såg ut att vilja spotta. Men de tar vad de får höra och förvränger det. Inte direkt förvränger egentligen, protesterade Berylane. Snarare anpassar. Ruark höjde en aning på ögonbrynen och hon suckade. Hävien såg oerhört förorättad ut över att behöva se sin härskarinna trotsas på detta vis. Vare sig Ruark eller Berylane la märke till det, eftersom de uppmärksamt iakttog Rand. Han hade en känsla av att de båda hade diskuterat samma sak många gånger. De förvränger allt, sa Ruark bestämt. Narrarna i vitt där nere påstår sig vara Guy Shine. Guy Shine. De andra ailmännen muttrade och spjutjungfrurna tecknade åter åt varandra. Hävien började se en smula besvärad ut. När blev de tillfångatagna? I vilket slag? Vilken rädd? Vilken tåg har de ådragit sig? Du godkände mitt förbud mot strider inom staden, Berylane Perron. Och likväl utkämpar de dueller så snart de tror att de inte ska bli upptäckta. Och förloraren klär sig i vitt. Om någon av dem slår den andra när båda är beväpnade, vädjar den som blivit slagen om en duell och klär sig i vitt om detta förvägras honom eller henne. Vad har det med heder och förpliktelser att göra? De förvanskar allting och gör sånt som skulle få en charaman att rodna. Det måste stoppas, Randall Thor. Berylanes käkar stelnade i en envis min och hon knöt händerna vid sidorna. Unga män slåss alltid. Hennes ton var så nedlåtande att man kunde ha glömt hur ung hon själv var. Men sen de började med detta är det ingen som har dött i en duell. Inte en enda. Redan det berättigar att man låter dem fortsätta. Dessutom har jag vägrat efterkomma kraven från de fäder och mödrar som velat att jag ska skicka hem deras döttrar. Jag tänker inte förvägra dessa unga kvinnor vad jag har lovat dem. Behåll dem här om du så önskar, sa Ruark. Låt dem lära sig strida med svärd om de så önskar. Men se till att de slutar påstå att de följer G.H.O. Se till att de slutar klä sig i vitt och påstår sig vara Guy Shine. Det de gör är stötande. Hans kyliga blå ögon var fästa på Beverlane, men hennes stora bruna ögon förblev riktade mot Rand. Rand tvekade bara ett ögonblick. Han trodde att han förstod vad som fick de yngre Carhanierna att söka sig till G.H.O. Två gånger på ett 20-tal år hade deras land besegrats av Vale, och det var naturligt att de frågade sig om det var i G.H.O. som hemligheten låg. Eller så trodde de kanske att deras nederlag var ett tecken på att Ales sätt att leva helt enkelt var bättre. Det var tydligt att Ale blev upprörda över vad de såg som ett hån mot deras seder. Men sanningen att säga var vissa av de handlingar som kunde göra en till Guy Shine bland Ale minst lika besynliga. Om någon till exempel talade med en man om dennes svärfar eller med en kvinna om hennes svärmor, andra fader och andra moder, som det hette bland Ale, utan att den andra hade nämnt dem först, så ansågs det tillräckligt fientligt för att man skulle dra vapen. Om den förorättade parten istället vidrörde en efter att man hade talat, betraktades detta som likvärdigt med att man vidrört en beväpnad fiende utan att såra honom. Därigenom vann den som utfört det mycket G, medan den vidrörde ådrog sig mycket Cho. Men den som blivit vidrörd kunde begära att bli Guy Shine för att minska den andres heder och sin egen förpliktelse. Enligt G.H.O. måste en regelrätt begäran att bli Guy Shine villfaras. Och med andra ord kunde en man eller kvinna sluta som Guy Shine genom att nämna någons svärmor. Det var knappast mindre befängt än det som de unga Carhanierna sysslade med. Men i slutändan handlade det ändå om en enda sak. Han hade gett Beverlane myndighet att styra Carhane, och sålunda måste han stödja henne, så enkelt var det. Carhanier stöter er genom att vara Carhanier, Ruark. Låt dem vara. Vem vet, så småningom lär de sig kanske så mycket att ni inte behöver hata dem längre. Ruark grymtade surt och Beverlane log. Till Rands förvåning tycktes hon ett ögonblick vara på vippen att räcka ut tungan åt Ale-mannen. Det var förstås bara som han inbillade sig. Visserligen var hon bara ett par år äldre än han själv, men hon hade regerat över Maine medan han fortfarande vallade får i Chewfloden. Efter att ha skickat Corman och Havien tillbaka till deras poster fortsatte Rand vidare med Ruark och Beverlane på varsin sida om sig och resten bakom. En parad, det enda som saknades var pukor och trumpeter. Slamret från övningsvärlden började höras igen bakom dem. Ännu en förändring, hur liten den än var. Inte ens Moraine, som hade ägnat så lång tid åt att studera drakprofetian, hade vetat huruvida detta med att han skulle få världen att falla på nytt innebar att han skulle införa en ny tidsålder. Men han förde onekligen med sig förändringar, på ont eller gott. Och lika många oavsiktligt som avsiktligt tycktes det. När de kom fram till det ämbetsrum som Ruark och Beverlane delade, de höga dörrarna var smyckade med solnedgångar, vilket tydde på att rummet en gång fyllt någon kunglig funktion, stannade Rand och vände sig mot Shalin och Urien. Om han inte kunde bli av med alla vakterna här, fanns det ingenstans han kunde bli det. Jag tänker återvända till Camelin någon timme efter soluppgången imorgon. Tills dess kan ni besöka tälten, hälsa på era vänner och försöka undvika att sätta igång några blodsfejder. Om ni envisas kan två av er stanna hos mig för att skydda mig från möss. Någonting värre än så tror jag inte kommer att angripa mig här. Jurien smålog och nickade, men lyfte handen ungefär så högt som en karhanier var lång och mumlade: mössen kan vara stora här. Först trodde Rand att Sallin tänkte säga emot. Hennes bistra blick varade emellertid bara ett ögonblick innan hon nickade bifall. Bister såg hon emellertid fortfarande ut. Utan tvekan skulle han få höra precis vad hon tyckte så snart det bara fanns spjutjungfrur inom hörhåll. Ämbetsrummet var stort och trots att han sett det en gång förut slogs han av kontrasterna. I det höga taket löpte raka linjer och skarpa vinklar i invecklade mönster, liksom runt väggarna och på den breda eldstaden av blå marmor. Mitt på golvet stod ett massivt bord, övertäckt med kartor och dokument, som utgjorde ett slags gränsmarkering. I de två smala fönstren på ena sidan av eldstaden stod lerkrukor, fyllda med små växter som blommade med små rödvita blommor. På samma sida av bordet pryddes väggen av en lång bonad som föreställde skepp till havs och män som drog upp nät med oljefisk, källan till Mains välstånd. En sybåge med ett oavslutat broderi i röd tråd låg på en länstol med hög rygg som var så bred att Barrowlane kunde krypa upp i den och lägga sig om hon så önskade. På golvet låg en enda matta med ett blomstermönster i blått, rött och guld, och på ett litet bord bredvid stolen fanns en silverbricka med en vinkaraff i silver och bägare av samma material, tillsammans med en tunn bok med röda pärmar där ett guldprytt bokmärke av läder visade hur långt Barrowlane hade kommit. På andra sidan bordet var golvet täckt med flera lager av hjärtmönstrade mattor, och utspridda över dem låg tofsförsedda kuddar i rött, blått och grönt. En tobakspung, en kortskaftad pipa och en tång låg bredvid en övertäckt mässingsskål på en liten mässingsbeslagen kista. På en något större kista med järnbeslag stod en elfenbensstatyett som föreställde ett djur som förmodligen inte fanns i verkligheten. Ett par dussin böcker i alla storlekar, från sådana som var små nog att rymmas i en rockficka till ett par som var så stora att Ruach skulle behöva använda båda händerna för att lyfta dem, stod ordnade i en prydlig rad längs en av väggarna. Eilfolket utvann allting de behövde ur sin öken, utom böcker. Och det hade funnits gårdfarihandlare som gjort sig förmögenheter bland eil på att bara sälja böcker. Nå, sa Rand när dörren stängts och han var ensam med Ruach och Barrowlane. Hur är det egentligen ställt med saker och ting? Som jag sa, sa Barrowlane. Så väl som man kan vänta sig. Det pratas mer om Caroline Damodred och Toram Riartin ute i staden. Men de flesta är för trötta på krig för att vilja ha ett nytt i brårasket. Det sägs att 10 000 andoranska soldater har slutit sig till dem. Ruach började stoppa sin pipa. Rykten tiodubblar alla siffror, om inte 20 dubblar. Men om det ligger någon sanning bakom är det likväl bekymmersamt. Spanarna säger att deras styrkor inte är stora, men om man låter dem växa till sig kan de bli mer än bara irriterande. Gulflugan är så liten att man nästan inte ser den. Men om man låter dess ägg bli kvar under huden kan man förlora en arm eller ett ben innan de kläcks, om man inte dör på kuppen. Rand grymtade någonting otydbart. Darlins revolt i Tyr var inte den enda han ställde sin för. Huset Riartin och huset Damodred, de två adelsläkterna som hade behärskat soltronen på senare tid, hade varit de bittraste rivaler innan Rand dök upp och skulle förmodligen bli det igen om han försvann. Nu hade de emellertid lagt bort rivaliteten, åtminstone på ytan. Vad som för sig gick därunder kunde vara en helt annan sak när det rörde sig om Carhanier. Och hade liksom Darlin för avsikt att samla ihop sina styrkor någonstans där Toram och Caroline trodde att de var trygga. I deras fall var det världsryggens lägre sluttningar, så långt från huvudstaden de kunde komma utan att lämna riket. Kring sig hade de samlat samma blandning som Dalin, ädlingar av främst medelhög ställning, hemlösa bönder, en del regelrätta legosoldater och kanske några före detta stråtrövare. Kanske var Nile inblandad även där, liksom han var med Dalin. Dessa bergstrakter var inte på långt när så ogenomträngliga som Haddonmark, men Rand avvaktade med att ingripa. Han hade allt för många fiender på allt för många platser. Om han stannade upp för att slå ihjäl Ruarks gulfluga här, kunde det visa sig att en leopard hunnit smyga sig på honom från något annat håll. Hans avsikt var att ta leoparden först, om han bara vetat var alla de andra leoparderna befann sig någonstans. Hur är det med Shido, sa han, samtidigt som han lade ned dragspiran på en halvt hoprullad karta. Den visade norra Carrain och det berg som gick under namnet Främdebanes dolk. Shido var kanske inte en lika stor leopard som Shamel, men bra mycket värre än storförst Dalin eller hennes nåd Caroline. Berylane räckte honom en bägare vin och han tackade henne. Har de visa sagt någonting om Chevernas avsikter? Han tyckte att åtminstone någon av dem borde kunna se sig om och lyssna lite grann när de begav sig upp till Främdebanes dolk. Han kunde slå vad om att Chaidos visa gjorde det när de kom söder om Galen-älven. Inget av detta sa han emellertid högt. Chaido hade kanske övergett G.H.O. Men Ruark betraktade spioneri på traditionellt alevis. Hur de visa såg på saken var en annan historia, men han kunde inte riktigt bli klok på hur det förhöll sig. De säger att Shido börjat bygga boplatser. Ruark gjorde en paus och använde tången för att lyfta ett glödande kol från den sandfyllda skålen och hålla det över sin pipa. När han hade tänt pipan fortsatte han. De tror inte att Shido någonsin tänker återvända till det trefaldiga landet. Det tror inte jag heller. Rand drog sin fria hand genom håret. Caroline och Toram var en växande varböld och Shido som bet sig fast på den här sidan drakmuren. En långt farligare brygd än Dalin och hans anhang. Och hela tiden kändes det som om Alanas osynliga finger var på vippen att röra vid honom. Finns det fler goda nyheter? Det är strider i Shamara, sa Ruark runt pipskaftet. Var? Undrade Rand. Shamara, eller Shara. De har många namn på sitt land. Kodansin, Tumaka, Kigali, ännu fler. Vilket som helst kan vara det sanna. Eller också inget. De ljuger utan att tänka, människorna där. Man måste rulla upp varenda rulle siden man köper där. Annars finner man att bara yttersta lagret är siden. Och om man vid nästa besök på handelsplatsen råkar stöta ihop med samma man som man handlade med, så förnekar han att han någonsin sett den förut eller att han själv varit där tidigare. Om han framhärdar kan de andra döda honom för att blidka en och säga att han kunde göra vad som helst med silket. Och sen försöker de själva sälja vatten som vin. Varför är strider i Shara goda nyheter? Frågade Rand lågmält. Egentligen ville han inte höra svaret. Berylane lyssnade med stort intresse. Ingen utom Ale och havsfolket visste mycket mer om de stängda rikerna bortom Aleöknen än att det var därifrån man fick siden och elfenben. Och så berättelserna i Jane Whitfarnes resor, som förmodligen var allt för fantastiska för att vara sanna. Fast vid närmare eftertanke nämndes folkets lögner i boken, liksom de olika namnen. Även om inget av de exempel som Whitfarne gav stämde överens med något av Ruarks, så vitt Rand kunde erinra sig. Det förekommer aldrig strider i Shara, Randall Thor. Det sägs att trollockkrigen drabbade dem. Trollockerna hade angripit även Aleöknen, som de efter trollockkrigen kallade för dödens mark. Men om det har utkämpats ett enda slag sedan dess så har det åtminstone inte sagts någonting om det på handelsplatserna. Det är inte mycket av det som sker utanför handelsplatsens murar som nämns innanför den. De säger att deras land alltid har varit ett rike, inte flera som här, och att det alltid har haft fred. När du kom från Ruidin som Kar Akan spreds nyheten om detta och om din titel bland våtlänningarna här, draken återfödd. Ryktet spreds till handelsplatserna längs stora sprickan och gryningsbranten. Ruags blick var lugn och stadig. Uppenbarligen besvärade det honom inte att tala om detta. Nu kommer ryktet tillbaka över det trefaldiga landet. Det utkämpas strider i Shara, och på handelsplatserna frågar Shara-männen när draken återfödd ska få världen att falla. Plötsligt hade vinet fått en bitter smak. Ännu en plats som liksom Terrabon och Aradroman drabbades av inbördeskrig bara genom att höra talas om honom. Hur långt spred sig vågorna kring honom? Hade han orsakat krig i länder som han aldrig skulle höra talas om? Döden rider på min axel, muttrade Luce Tharyn. Döden går i mina fotsteg. Jag är döden. Med en rysning ställde Rand ifrån sig vinbägaren. Hur mycket krävde profetian i alla sina jäckande antydningar och storslaget svårtydda verser? Var det meningen att han skulle lägga Shara, eller vad landet nu egentligen hette, till Carain och de andra riken han erövrat? Hela världen kanske. Hur skulle det gå till när han inte ens förmådde hålla Tyr och Carain ordentligt? Det skulle ta mer än en livstid. Andor, om han så var menad att slita sönder alla andra riken, slita sönder hela världen, så skulle han bevara Andor helt åt Elaine på något sätt. Shara, eller vad det nu kan heta, är långt därifrån. Ett steg i taget, och det första steget är Shamael. Shamael, instämde Ruark. Beverlyn rös och tömde sin bägare. De ägnade en stund åt att tala om de eiltrupper som fortfarande var på väg söderut. Rand ämnade göra den hammare han byggde upp i Tyr så stor att den skulle kunna krossa allt som Shamael kunde tänkas ställa i dess väg. Ruark verkade nöjd med detta. Det var Beverlyn som invände att fler eilkrigare behövde finnas kvar i Carain. Tills Ruark hyschade ned henne. Hon muttrade någonting om att han var för envis för sitt eget bästa, men gick vidare till de försök som gjordes att få bönderna att återvända till sina marker. Hon trodde inte att det skulle behövas några spannmålstransporter från Tyr nästa år, om bara torkan upphörde. I annat fall skulle Tyr inte ha nog med spannmål för egna behov, än mindre till någon annans. Handeln började återvända så smått. Köpmän hade börjat komma till Carain från Andor, Tyr och Marondi och ned från gränslanden. Denna morgon hade till och med ett havsfolksskepp ankrat i floden, vilket hon fann besynnerligt, så långt från havet, men välkommet. Berylains ansikte fick ett intensivt uttryck och hennes röst blev klar och rapp när hon rörde sig runt bordet för att ta upp olika pappersbuntar, diskutera vad Carain behövde köpa in och vad landet hade råd med, vad det måste sälja nu och vad som skulle finnas om 6 månader eller 1 år. Beroende på vädret naturligtvis. Den frågan hastade hon förbi som om den vore oviktig, men med en blick mot Rand som sa att han var draken återfödd och att om det fanns något sätt att stoppa värmeböljan borde han hitta det. Rand hade sett henne mjuk och förförisk. Han hade sett henne skrämt, trotsig eller arrogant, men aldrig sån här. Hon verkade vara en helt annan kvinna. Ruark satt på en av sina kuddar och blossade på sin pipa medan han betraktade henne med vad som kunde vara en road blick. Akademin som du grundade kanske kan göra någon nytta, sa hon medan hon med rynkade ögonbryn betraktade ett långt ark fyllt med prydlig skrift. Om de bara slutar tänka ut nya saker tillräckligt länge för att tillverka allt som de redan har hittat på. Hon la ett finger mot läpparna och blickade tankfullt ut i luften. Du säger att jag ska ge dem allt guld de ber om. Men om jag skulle hålla tillbaka tills de verkligen... Just då stack Jalan in sitt runda ansikte innanför dörren. Eil tycktes inte begripa sig på detta med att knacka och sa: Mangin är här för att tala med Rurak och dig, Randall Thor. Säg att jag gärna talar med honom senare. Längre kom Rand inte förrän Rurak avbröt honom med låg röst. Du bör nog tala med honom nu, Randall Thor. Klanhövdingens min var allvarlig. Barrelane hade lagt tillbaka det långa pappret och tittade ner i golvet. För all del, sa Rand dröjande. Jalanis huvud försvann och Mangin kom in. Han var längre än Rand och en av dem som korsat drakmuren för att söka efter han som kommer med gryningen. En av den handfull krigare som intog Tears klippa. För 6 dagar sedan dödade jag en man, började han utan vidare inledning. En trädmördare. Och nu måste jag få veta om jag har tow till dig, Randall Thor. Till mig, sa Rand. Du kan försvara dig själv, Mangin. Ljus, du vet ju att... Ett ögonblick blickade han tyst in i ett par grå ögon som var nyktra, men verkligen inte rädda. Kanske nyfikna. Ur Ruaks anlete kunde han inte utläsa någonting, och Barrelane mötte fortfarande inte hans blick. Han angrep dig väl? Mangin skakade lätt på huvudet. Jag såg att han förtjänade att dö, så jag dödade honom. Detta sa han i vanlig samtalston. Han hade sett att avloppet behövde rensas, så han rensade det. Men du har sagt att vi inte får döda edsbrytarna, utom i strid eller om de angriper oss. Har jag tow till dig nu? Rand mindes vad han hade sagt. Så ska han hängas. Han kände ett tryck över bröstet. Varför förtjänade han att dö? Han bar vad han inte hade rätt att bära, svarade Mangin. Bar vad då? Vad bar han, Mangin? Ruak svarade. Han la handen mot sin vänstra underarm och sa: Detta. Han menade draken som slingrade sig runt hans arm. Det var sällan klanhövdingar visade dem eller ens talade om dem. Nästan allting som hade med drakmärkena att göra var höllt i mystik. Och klanhövdingarna lät det förbli så. Den var gjord med bläck och nålar naturligtvis. En tatuering. Låtsades han vara en klanhövding? Rand insåg att han sökte efter en ursäkt. Så ska han hängas. Mangin hade varit en av de första som följt honom. Nej, sa Mangin. Han drack och visade upp vad han inte borde ha haft. Jag ser dina ögon, Randall Thor. Plötsligt flinade han. Det är en gåta. Det var rätt att döda honom. Men nu har jag tow till dig. Det var fel att döda honom. Du vet vad straffet för mord är. Ett rep om halsen så som våtlänningarna brukar göra. Mangin nickade tankfullt. Tala om när och var. Jag ska vara där. Må du finna vatten och skugga denna dag, Randall Thor. Må du finna vatten och skugga, Mangin, sa Rand sorgset. Jag antar, sa Barrelane, när dörren stängdes bakom Mangin, att han verkligen kommer att gå frivilligt till sin egen hängning. Åh, titta inte på mig så där, Ruark. Jag menar inte att skymfa honom eller Ailes seder. 6 dagar, morrade Rand och vände sig mot henne. Ni visste varför han var här båda två. Det har gått 6 dagar och ni lämnar det till mig. Mord är mord, Barrelane. Hon rätade förnämt på sig, men hennes röst hade en defensiv ton. Jag är inte van vid män som kommer till mig och säger att de just har begått ett mord. Förbannade G.H.O. Förbannade Ailmen och deras förbannade heder. Svordomarna lät underliga från hennes läppar. Du har ingen orsak att vara arg på henne, Randall Thor, sköt Ruak in. Mangins tow är till dig, inte till henne. Eller mig. Hans tow var till mannen som han mördade, sa Rand kallt. Ruak såg bestört ut. Vänta inte på mig nästa gång någon begår ett mord. Följ lagen. På så vis skulle han kanske slippa att döma någon som han kände och tyckte om igen. Han skulle göra det om han måste, det visste han, och det gjorde honom sorgsen. Vad hade det blivit av honom? Ett livs jul, mumlade Luce Tharin. Ingen nåd, ingen medömkan.